Vapenvilan mellan Israel och Hamas hotad och nu ger sig också Donald Trump in i det hela. I Tyskland växer ytterhögerpartiet AfD inför valet och idag hålls en minnesceremoni och en tyst minut för offren vid skolskjutningen i Örebro. Det är rubrikerna i Morgonekot idag och allra först gäller det då vapenvilan i Gaza. Igår kom ju beskedet att Hamas pausar frigivandet av den israeliska gisslan i protest mot Israels agerande i Gaza. Och nu har läget spetsat till sig ytterligare en del i och med ett uttalande från Donald Trump. Vi har med oss vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros nu. Samar, vad var det Trump sa egentligen?
Ja, han sa att Hamas måste släppa de israeliska gisslan på lördag och satte deadline lördag klockan 12, sa han. Annars kommer helvetet att braka loss, det sa han under en presskonferens. Men fick frågor av journalister om vad det skulle innebära, men gick inte in i några detaljer. Det som fick många att höja på ögonbrynen, det var när han krävde att alla gisslan ska frisläppas. Något som går emot avtalet där det ska frisläppas ett antal gisslan varje vecka. Trump står fortfarande fast vid också att tvångsdeportera palestinierna från Gaza, även om han inte använder sig av just de orden utan menar att de ska få ett bättre liv någon annanstans, och har hotat med att frysa USAs bistånd till Egypten och Jordanien om de inte tar emot palestiner från Gaza.
När det gäller då den här pausen av frisläppandet av den israeliska gisslan, varför har Hamas sagt att man tänker pausa det?
Ja, de hänvisar till att Israel har utfört flera dödliga attacker mot palestinier runt om i Gaza sedan eldupphöret började gälla. Och de menar också att Israel har försenat Gazabornas möjlighet att ta sig till norra Gaza. Och den tredje skälen som Hamas har påtalat ett tag nu, det är att viktig material och utrustning som parterna har kommit överens om inte släpps in i Gaza av Israel, som till exempel temporära bostäder. Tält har man också kommit överens om, men de har kommit in i mindre mängder än överenskommet, menar Hamas. Samma sak vad gäller bränsle, elgeneratorer och sen tunga fordon som ska röja undan rasmassorna och så vidare.
Hårda ord från Donald Trump alltså angående pauseringen av frisläppandet av gisslan. Vad har man sagt från Israels sida om det här?
Ja, efter Hamas besked så gick premiärminister Netanyahus kansli ut med ett pressmeddelande där man skrev att Israel upprätthåller sin sida av avtalet och att man inte kommer tolerera någon kränkning av överenskommelsen. Israels försvarsminister Israel Katz kallade Hamas besked för ett totalt brott mot avtalet och sa att han har beordrat militären att vara i högsta beredskap för alla möjliga scenarier i Gaza. Och så har anhöriga till gisslan varit ute och protesterat i Tel Aviv och uppmanat regeringen att gå vidare med det här avtalet och anklagat Netanyahu för att försöka sabotera vapenvilan för sina egna politiska skäl och intressen.
Samar, det känns ju onekligen som att alltihopa står och väger just nu. Hur ser möjligheten ut att den här krisen löses upp innan helgen så att utbytet av gisslan och fångar kan fortsätta?
Ja, det är jättesvårt att veta och jag tror att svaret finns i Washington. Det beror på hur Trump kommer att hantera det här. Är hans uttalande mest ett sätt att pressa arabländerna att ta emot Gazabo, eller menar han allvar på att blåsa av den här vapenvilan?
Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Idag är det precis en vecka sedan skolskjutningen i Örebro, och för att hedra offren anordnar kommunen och länsstyrelsen idag en minnesceremoni på Stortorget i Örebro. Vi ska höra kommundirektören Peter Larsson.
Jag ser framför mig ett arrangemang som är i sin enkelhet och nedtonat, som just gör oss lite eftertänksamma och ett sätt att sörja, men också skapa lite hopp och en morgondag.
Det är idag en vecka sedan dådet mot Campus Risbergska i Örebro, då gärningsmannen Rickard Andersson, beväpnad med flera jaktvapen, dödade 10 personer innan han tog sitt eget liv. Sedan dess har kommunen varit i stabsläge, polisen arbetat febrilt med utredningen och samtidigt är en hel stad i sorg.
Ja, men det är klart att det är mer känslomässigt än ett vanligt rutinjobb. Ja.
Under måndags eftermiddagen stod Marcus Björkegren och flera andra från hans företag och arbetade med scenbygget inför dagens minnesstund. Mot en svartvit bakgrund på scenen bultar ett rött hjärta. Mycket av rekvisitan har de fått improvisera ihop, men trots kort varsel är det en sak som inte har varit svår att få tag på. Folk som vill hjälpa till.
Men det är klart att alla ställer upp med kort varsel och vill vara med och bidra. Absolut.
Pensionären Barbro har bott i Örebro i hela sitt liv och hon och maken Anders tillhör två av alla dem som kommer gå på minnesstunden.
Ja, det kommer bli tungt, men jag tror ändå att det känns att man försöker väl att sprida värme åt varandra lite. Att man känner att man finns där i alla fall för våra nära och kära också.
Reporter i Örebro, Felix Öster Personne. Idag väntas Region Stockholm som sista region bestämma sig för vilket journalsystem man ska ha i vården. Upphandlingen har kantats av problem och bristerna vid införandet av nya journalsystem på andra håll i landet har också skapat en viss oro, säger ordföranden för Stockholms läkarförening Johan Styrud.
Folk är oroade att det ska gå för bråttom, att det inte är nog stabilt.
Upphandlingen i Stockholm beskrivs som Sveriges största i sitt slag med ett uppskattat värde på över 10 miljarder. Det mycket uppmärksammade journalsystemet Millennium som fick stoppas efter en katastrofstart i Västra Götaland finns inte med i slutstriden. Det gör däremot huvudkonkurrenten Cosmic, bakom vilken vi bland annat hittar Sveriges tidigare statsminister, socialdemokraten Göran Persson.
Jag har haft ett ägande i det bolaget ganska länge. Jag var tidigare styrelseordförande och jag är rådgivare.
Cosmic införs eller ska införas i en rad svenska regioner. Och även om man inte anklagas för lika stora problem som Millennium så har systemet fått kritik. Delägaren och rådgivaren Göran Persson.
Om det hade varit så att kritiken hade haft rätt så skulle aldrig verksamheten ha växt.
Upphandlingen i Stockholm som under tisdagen kan gå i mål omfattas av en sträng sekretess och så sent som i höstas fick regionen starta en utredning om en misstänkt läcka. Utredningen kom i december fram till att det inte funnits någon läcka, men historien kan få en fortsättning. Enligt vad Ekot erfar finns det flera uppgifter kring möjliga läckor från upphandlingen som inte fångats upp av regionens egen utredning, men som däremot presenterats för och väckt intresse hos andra myndigheter.
Rapporterade Mikael Grill Pettersson i samarbete med P4 Stockholm. I USA har president Trump nu skrivit under en presidentorder om tullar på 25% på import av stål och aluminium. De här tullarna ska införas den 4 mars. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att tullarna riskerar att slå hårt mot den svenska stålexporten. Men ett land kan komma att slippa tullarna och det är Australien. Beskedet kom efter att Trump hade haft ett telefonsamtal med Australiens premiärminister som han beskrev som en mycket fin man.
I just spoke to him, very fine man, and he has a surplus. I mean, we have a surplus with Australia, one of the few.
Vi har ett sällsynt handelsöverskott med Australien, sa president Donald Trump i samband med att han under måndagen införde höjda tullar på import av stål och aluminium. Överskottet med Australien beror på att de köper många flygplan av oss, förklarade han.
And the reason is they buy a lot of airplanes. They are rather far away and they need lots of airplanes and we actually have a surplus. It's one of the only countries which we do.
Utöver flygplan så ska Australien också köpa amerikanska atomdrivna ubåtar. Och för USA så är Australien en jämförelsevis liten exportör av stål, inte ens bland de 10 största. Men för Australien är det en viktig sektor och trycket har varit hårt på premiärministern att få till ett liknande undantag från tullarna som Australien fick under Donald Trumps förra mandatperiod. Och även om president Trump tidigare sagt att inga undantag skulle ges den här gången, så bekräftar han nu att han lovat Anthony Albanese att noga överväga ett undantag för Australien.
I told him that that's something that we will give great consideration to.
Axel Kronholm, Bangkok.
Det tyska ytterhögerpartiet AfD ser ut att gå mot sitt hittills klart bästa resultat i valet om knappt 2 veckor. Partiet ser ut att bli dubbelt så stort som vid förra valet och nå 20%. Och från att tidigare ha varit framgångsrikt främst i de östra delarna av Tyskland växer AfD nu också i väst.
AfDs kanslerkandidat Alice Weidel välkomnas med talkörer på ett fullsatt valmöte i en stad i västra Tyskland.
Hallå Rheinland-Pfalz! Hallå Kosel!
AfD har förlagt många av Weidels kampanjmöten i just gamla Västtyskland för att partiet ska växa också där.
Nej, förbigen vägen migration.
Migrationsfrågan är den avgörande, säger en man i staden Coburg i Bayern. Han funderar nu själv på att rösta på AfD för första gången. Och just Coburg med omnejder i norra delarna av Bayern är områden där AfD går bra. I Bayern totalt sett ligger AfD på cirka 19% inför valet. I en annan västlig delstat, Hessen, fick man 18% i delstatsvalet för drygt ett år sedan. Och i flera städer i Ruhrområdet går man också bra.
AfD ist nicht mehr nur ein Ostphänomen.
Nee, ist es nicht.
Wir müssen aufpassen, je mehr unsere Politiker solche...
Väljarna Ute och Susanne i Coburg tycker inte man kan säga att AfD mest är ett fenomen i östra Tyskland längre. Ju mer politikerna fattar dåliga beslut kommer AfD att växa, säger Susanne. AfD är förstås fortfarande större i delstaterna i det förra DDR, men tillväxtpotentialen för partiet finns nu framförallt i väst.
Alltså så 20% men schon gut und da ist wirklich eine Aufbruchstimmung da, die
Leute. Michael Gebhardt är förbundsdagskandidat för AfD i Coburg och hoppas på 20% i valkretsen. Daniel Alling i Coburg.
Här hemma i Sverige missade Samhall i fjol sitt mål om hur många anställda som ska gå vidare till den reguljära arbetsmarknaden. Trots det lyckades ändå 1300 Samhall-anställda få ett annat jobb. En av dem är Angelica Lindqvist i Tierp som fått jobb som svetsare.
Jag tycker det är så roligt att jag äntligen får göra min dröm.
Angelica Lindqvist har sedan hon på gymnasiet utbildade sig till svetsare drömt om att få arbeta som det. Men hon har haft svårt att få ett jobb och för snart 20 år sedan började hon på Samhall.
Samhall tyckte jag, det var ju bra, fina chefer och fina arbetskamrater, men man vill ju ha ett riktigt jobb.
Samhall har i uppdrag att skapa jobb åt personer som har någon typ av funktionsnedsättning. Målet är att 1500 medarbetare ska gå vidare till andra anställningar varje år. Men det var bara 1300 personer som lyckades få ett jobb förra året. Sara Revell får det vd på Samhall.
Vi har ju å ena sidan varannan person med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som står utanför arbetsmarknaden. Och samtidigt så är det företag, regioner, kommuner, hela branscher som letar med ljus och lykta efter rätt kompetens och som upplever en brist på arbetskraft. Och vi vill ju verkligen försöka se till att man kan få upp ögonen för vilken potential som ligger i att rekrytera personer som har massor av kunskaper och kompetens och som är redo att kliva in på arbetsmarknaden. Och då försöker vi synliggöra den möjligheten.
Trots att Samhall inte nådde målet 2024 så är det ändå bättre än året 2023. Angelica Lindqvist var en av dem som lyckades få ett jobb förra året. Och att hon nu får jobba som svetsare utanför Samhall betyder mycket.
Jag har blivit mycket starkare och tuffare och gladare överhuvudtaget.
Reporter Clara Lovisa Lundström. Så vädret, Götaland och sydöstra Svealand får ganska molnigt, men i väster en del klara områden, -1 till +2 grader. Nordvästra Svealand och södra Norrland mest klart och soligt, 0 till 5 minus. Norra Norrland, varierande molnighet och främst i fjällen en del byar av regn eller snö och på Karlfjället upp till mycket hårda vindar. -2 till +3 grader. Och då är klockan 6:15 och P1 Morgon fortsätter.